Välkommen till Radio Gävle. Vi ska nu över till Seniorradion.
Ja, och Seniorradion, de säger att ni är så välkomna till att lyssna på oss idag den 25 mars. Och det är Ingrid Karlsson och Timo Heino som sitter här idag. Ja, jag vill börja sändningen med en tanke och ett tack till Göran Schultz i Bay City Stompers som har lämnat oss. Bay City Stompers som under många år gladde oss med sin tradjazz. Göran, pianist och sångare. Så jag tycker vi lyssnar till Canal Street Blues. Ja, men håll med om att det varit lite sprätt på tillvaron just nu. Tänk vad många vi är som har varit på långfredagen och gått på Silvanum och lyssnat på Bay City Stompers. Och jag kommer så väl ihåg, 2008 i november hade de något jubileum här på Folkets hus. Och att jag kommer ihåg det var bara för att dagen efter ramlade jag och bröt armen. Då sitter det kvar. Hörrni, programmet idag, det ska bli lite vårmusik. Det blir besök på en kemtvätt och en garnaffär av mig. Och Mats Åhnvall hörde sig för om restaureringen av Heliga Trefaldighetskyrkan. Panelen idag består av Kiki Larsson, Vukovira Boman och Conny Persson. Och blues blir det förstås med Sven-Erik. Men idag den 25 mars är det faktiskt ingen namnsdag. Det är Maria bebådelsedag. Ja, och evangelierna berättar att ärkeängeln Gabriel nedsteg till Maria och meddelade att hon skulle föda Guds son om 9 månader senare. Numera förknippar vi denna dag med våfflor efter att vår frudag, språkligt talat, har förvandlats till våffeldag. Så idag den 25 mars, då får vi också göra våfflor, hörni. Våfflor med grädde. 26 mars, då har Emanuel namnsdag. 27 Rudolf och Ralf, och då är det världsteaterdagen. 28 Malcolm och Morgan. 29 Jonas och Jens. Och söndag den 30, då är det Holger och Holmfrid. Och vet ni vad? Då börjar sommartiden igen. Då blir det lite mörkare på morgnarna när vi ska flytta fram klockan. Det är ju käckt det här att man kan ta fram möblerna. Det har jag satt i mitt huvud just nu. Och 31 mars, Ester och Noah. Medan vi väntar på vår första gäst, som är Maria Wallmo, så ska vi ta och spela Mona Westman. Och hon sjunger om våren.
När solen ger tur och snön blir en sjö, då sår vi ett frö som växer upp för att sen åter dö. Då tinar vi ner och alla kan se att folk börjar le, för nu har alla någonting att ge. Vi kan väl sjunga en sång om våren, om alla fåglar och kryp i snåren. Vi kan väl sjunga en sång om våren som vi alla känner till. Vi kan väl sjunga en sång om våren, sjunga en sång om våren som vi alla känner till. Vi krossar en by och tränger oss ut. Nu känner vi hur vi hör ihop med allt i vår natur. Vi leker tafatt och sprudlar av skratt och struntar i att någon kanske undrar om vi har fått knatt. Vi kan väl sjunga en sång om våren, om alla fåglar och kryp i snåren. Vi kan väl sjunga en sång om våren som vi alla känner till. Vi kan väl sjunga en sång om våren, om alla fåglar och kryp i snåren. Vi kan väl sjunga en sång om våren som vi alla känner till. Vi glömmer all sorg i midvinterns borg och köper en korg med vårens blommor på ett litet torg. Och om du är med när snön smälter ner, ja då ska du se att du behöver inte frysa mer. Vi kan väl sjunga en sång om våren, om alla fåglar och kryp i snåren. Vi kan väl sjunga en sång om våren som vi alla känner till. Vi kan väl sjunga en sång om våren, om alla fåglar och kryp i snåren. Vi kan väl sjunga en sång om våren som vi alla känner till. Vi kan väl sjunga en sång om våren, om alla fåglar och kryp i snåren. Vi kan väl sjunga en sång om våren som vi alla känner till.
Ja, vi kan väl sjunga en sång om våren, sjöng Mona Westman. Hej Maria Wallmo, välkommen.
Tack för det.
Vi sjunger inte om våren just nu, men vi ska prata böcker, du och jag.
Ja.
Och du har den där stora fina boken med dig som du vill lämna innan vi börjar med resten.
Ja, jag vill nämna Gevalia-boken. Alltså jag har haft den lite för länge så jag måste lämna in den nu på vägen härifrån.
Ja, den är fin.
Den är jättefin. Och jag vet att Teta Ås har varit här och berättat om den. Men jag var ju mitt uppe i en flytt. Jag flyttade 3 mars och 5 mars var det en kväll på Agnes kulturhus om den här boken. Och då tänkte jag så här, nej, jag måste ta en liten paus och lyssna. Och det var så intressant och spännande. Och jag hade just fått den här boken som väger 1,8 kilo, 368 sidor, i min hand. Så innan jag gick därifrån, ska jag säga, så hade jag också en hälsning från Teta Ås till läsarna på Agnes kulturhus. Men även Jakob, Louise och Sven Engvall har skrivit på Dieter Ströpkeshoff och Willy Pettersson som hade den här böna näsan som kände kaffebönans doft på ett alldeles speciellt sätt. Och det här är ju Agnes egen bok så att säga.
Mm.
Så det tycker jag är lite roligt.
Ja.
Ja.
Jo, jag tycker den är jättefin och fina foton och allt det.
Och sen alla fotnötter som jag brukar säga, de står direkt på samma sida. Man behöver inte hålla på och bläddra fram och tillbaks. Men alltså den här sträcker sig ända från 1746 till 2024. Mm. Och det är ju inte bara familjen Engvall och kaffet. Utan det är ju också Gävles historia jättemycket. Mm. Man lär sig väldigt mycket.
Ja, jag är fascinerad av det.
Ja, jag hade en sån sängläsning och jag ska säga att det är tungt att ligga med den här. Men jag var så uppfylld av den så jag tänkte jag måste ta med den i alla fall.
Ja.
Gevalia berättelsen om familjen Engvall 1746-2024 av Teta Ås.
Sen tycker jag vi ska ta lite gamla barnböcker.
Ja. Det var ju så att Ingrid nämnde lite så här, du det här med barnuppfostran i barnböcker och så. Och då tänker jag tillbaks förr när man var ute som barnbibliotekarie och på mycket föräldramöten och sånt där. Brukade jag berätta lite om 1700-talet, upplysningstider och så kom 1800-talet med lite mera romantik och så. Och då fick jag, när du nämnde det, då fick jag genast upp Julbocken eller Pelle Snusk.
Ja, tänk den där Pelle Snusk.
Ja, då var det så här, det fanns en läkare i Tyskland och han jobbade även på mentalsjukhus och så, men han hade många barnpatienter också. Och han brukade rita roliga streckgubbar och göra det lite kuligt, lite drastiskt men lite roligt. Han skulle 1844 köpa en bok till sin son i julklapp. Hittade ingen. Han tänkte jag går hem och gör en egen. Och då gjorde han Julbocken eller Pelle Snusk. Lustiga historier och roliga bilder. Och det här är ju en liten blandning för den är ju otroligt drastisk.
Mycket.
Och så då tänkte jag nästan att jag måste läsa en av de här. Det är lite olika översättningar. Så i den här boken som jag har, det är ju inte originalet utan här kommer ju senare på Gidlunds förlag. Och sen så har jag en bok som Lena Kåreland har skrivit om barnlitteratur och jag tycker den översättningen är bättre. Så nu tänker jag att jag läser hur det kan gå om man suger på tummen.
Okej.
Konrads mamma sa en dag, du blir hemma utgår jag. Var nu lydig lille vän tills jag kommer hem igen. Framför allt jag vackert ber, sug ej på din tumme mer. Ty då kommer skräddan strax med sin stora vassa sax och han klipper inom kort dina båda tummar bort. Mamma gick, vipstummen flög i hans mun och Konrad sög. Knäpp, det sa i dörrens lås, det var skräddaren förstås. Han till Konrad var på väg och sprang in med långa steg. Skräddaren var mycket rapp, saxen sa blott klipp och klapp. Så var saken genast klar. Konrad utan tummar var. Sen kom mamma hem till slut. Konrad såg bedrövlig ut. Tumlös stod han där och skrek. Hade mera i lust för lek. den kom ut i Sverige 1849 och i Tyskland.
Lite väl drastiskt tycker jag.
Men när jag jobbade på barnbiblioteket här, då stod den här i bilderbokshyllan. Pelle Snusk, lustiga historier och roliga bilder. Och här är Snuskpellen på utsidan som man ser. Det ser ju inte ni i radio, men med långa naglar som bara växer.
Men då måste jag ju säga, får jag bara nämna det här, att jag tyckte ju faktiskt den här boken som jag läste som uppehåll, Tant mitt i prick, att den var mycket snällare och mycket trevligare. För där fick tant mitt i prick, hon tog ju hand om barna och de fick liksom på sin egen medicin då om de var bökiga och sådär. Jag tycker hon var en trevlig tant.
Hon var ju snäll. Någon slog sig under hennes källarfönster så sa hon, kom ska jag lära dig kitta. Sånt måste alla pojkar kunna när man sparkar boll och sådär. Hon vände på allting, hon var så underbar. Men sen hade hon ju också lite magiska pulver och piller.
Ja. Men det är ju sagor.
Men det är sagor, den är jätterolig att läsa faktiskt. Om men, de här barnen.
Ja, men vilken var det som skrev den? Heter hon
McDonald.
Ja, McDonald.
Betty McDonald.
Så heter hon, ja.
Jag vet inte när den kom ut första gången faktiskt. Det här är en bok som trycktes 1950 tror jag, men det var i en serie med böcker.
Ja, jo, jag kommer ihåg, jag läste den när jag gick i småskolan.
Ja. Och så får man ju följa med olika barn här, det är ju spännande. Och sen så kommer tant mitt i prick. Och tant mitt i prick ringer på ibland också, undrar om hon får bjuda barnen på lite te och så. Och någon hade sönder en tekanna och då sa, vilken tur, den där har alltid varit så ful tycker jag. Nu köper vi en ny. Ja, annat var det med Pelle Snygg och barnen i Snaskeby. Jag måste ju ta med den också, tycker jag.
Pelle Snygg, alltså var det en fortsättning på Pelle?
Alltså det här är ju Ottilia Adelborg. Hon har också kallats för den första bilderboksmakaren, faktiskt, före Elsa Beskow. Mm-hmm. Debuterade hon bland annat med Prinsarnas blomsteralfabet som också finns som affisch. Mm-hmm. Den kom redan 1892. Och den här kom, 1885, Pelle Snygg och barnen i Snaskeby. Alltså hon har väl tänkt på Pelle Snusk där.
Ja. Men är den där lite snällare så att säga? Eller?
Ja, men den har också använts. När jag lånade, när jag bad Josefin som jobbar på biblioteket här på Agnes att hämta den i magasinet, då börjar hon genast recitera lite, rabbla lite grann. Ja, den där minns man, sa hon. Barnen ute i Snaskeby, svarta som den svarta dy, mitt i smutsen sprätta, aldrig det sig tvätta. När de skola få sin mat, slickar de både skål och fat, äta just som grisar, så som tavlan visar, och så är det en tavla på en gris bakom barnen. Pelle kom till Snaskeby, såg på barnen, ropte fy, tänkte här behövs det vatten, och fann upp en plan om natten. Pelle först till svampmor går och ett vackert tal består. Barnen ute i Snaskeby, tvål och vatten tyckas sky. Kära svampemora, giv mig svampar stora. Och så går han runt och letar på tvål och så vidare. Och sen får han jaga de här barnen, för ingen vill ju bli ren. Men det slutar ju med fina, snygga. Pelle Snygg blir deras bästa vän. Så det är också en bok att komma ihåg. Och hon hade väl Pelle Snusk där i bakhuvudet.
Ja. Men Maria, tror att de här barnen nu då, Pelle Snusk och den här Pelle Snusk, skulle de gå hem och läsa för barn idag?
Eller? Nej, inte på det sättet. Ja, alltså man skulle ju läsa något som lite roligt. Så här läste man för 100 år sedan, 125 eller så. Men ja, den här finns ju bara i magasinet numera. I alla fall på Agnes kulturhus.
Ja.
Men som sagt, de stod länge med i vanliga bilderbokstrågen, måste jag säga. Och innan jag avslutar barnen så tänker jag Helsing. Han debuterade ju precis som Tove Jansson och Astrid Lindgren och alla de här 1945. Här är en långt senare bok som heter Matbok, som jag tycker passar alla åldrar. Får man läsa en liten vers här?
Är de här gurka eller?
Här dansar herr gurka. Nej, det här är om spaghetti. Fiskpinnen är den rakryggat ärlig, på tallriken ligger den kvar. Den vet man då jämt vad man har. Den steks i en panna med fett i, så ej spaghetti. Spagettin, den har en otrasslig, den snor sig och halkar omkring och bryr sig om alls ingenting. Det finns ingen stil, inget vett i spaghetti. Bland maträtter är det en värsting. På bläckfisken kanske den brås. Den slingrar sig runt i sin sås. Det finns liksom inget skelett i spaghetti. Alltså, det här är en underbar liten bok. Också fin för alla vuxna, tycker jag. Matbok av Lennart Helsing.
Annars har man ju Lennart Helsing. Då är det liksom Krakelspektakel och Kusinvitamin och de här. Som man mest kommer ihåg, tycker jag.
Mitt lilla barnbarn har ju en moster som heter Ester. Och han skrev ju en vers också. Moster Ester älskar fester. Och sen, ja, den är jätterolig att läsa också. Men den kan jag inte utan till.
Men Lennart Helsing blev ju... Han blev väldigt gammal, va? Visst var han?
Ja. Och han var på bokmässan ända fram mot sitt slut nästan.
Ja, jag träffade honom faktiskt en gång på bokmässan. Ja. Så att...
Alltid i färgstarka kostymer som jag tror hans son sydde åt honom.
Jaha.
Ja, det är lite härligt.
Ja.
Jaha, men sen har du tyckt att vi skulle prata lite deckare.
Ja,
också.
Jag tycker deckarna var så mycket snällare förut.
Och jag tänker tillbaks på de som jag läst som var lite grymma. Först var det ju pusseldeckarna, men sen kom det så här riktigt ruggiga. Och dit tycker jag är Erik Axel Sund. Eller rättare sagt, vad heter de nu då? Jag tappar bort namnen på de här. Jerker Eriksson och Håkan Axlander Sundqvist. De skrev ju Kråkflickan och en trilogi som nu ska bli film. Och sen så kom Glaskroppar. Svart melankoli heter den serien. Den har jag inte läst, men många tyckte att den var så otäck riktigt så där. Och det är mycket, alltså det är mörker, det är lite blodigt, ja men så. Och det var ju roligt att nämna dem eftersom de är härifrån.
Mm.
Men sen kom det också ett par stycken gossar. De heter Anders Gustafsson och Johan Kant. Som tyckte att det är så blodiga serier. Det här var liksom i 2013-14 där kanske någonstans. Tyckte de att det är så ruggigt. Och då var det någon som sa, ja men skriv själva då liksom. Nu får vi skriva en deckare idag. Och då gjorde de det. Och det, den första heter Singespionen och sen blev det en hel serie med böcker som verkligen blev populära. Den första kom ut 2015. Och här handlar det om Sollan, som hennes man kallar henne för, 62-åriga kriminalinspektören Solbritt Andersson.
Mm-hmm.
Och hennes man Rune, som har fått avgångsvederlag från Ericsson. Och för det har de köpt en sommarstuga på Singö i Roslagen. Det ligger ju strax utanför Grisslehamn. Och det var ju en gång i tiden en marinbas. Och sen så visar det sig att där har skett ett mord 1986, strax efter Olof Palme blev mördad. Och det där är ouppklarat. Och eftersom hon är kriminalinspektör så är hon lite intresserad och börjar gräva i det där. Och sen börjar det hända saker och sen är det lite för sent att dra sig ur. Men det är trevligt, det handlar om... det är också hur de håller på och grejar i sommarstugan och grillar och fixar lite. Mm. Och så är det barnbarnet som är lite struligt. Och jag tänker nästa gång jag kommer ner mot Grisslehamn, då ska jag ta ett besök på Singö också.
Ja.
Men den här gick på biblioteket som smör i solsken, måste jag säga. Och jag tror fortfarande att den är omtyckt. Hon går hela serien här.
Ja, jag kommer ju bara ihåg de här trevliga som jag började läsa. Lang och Trenter och de här, jag vet inte. De var ju också fina beskrivningar. Mårtensson om Stockholm. Och så här, just att de har lite sådana vyer att tänka på. Det kanske är något liknande det där.
Ja, här följer man ju med verkligen på Singer. Som man känner, här vill man ju åka runt och kika lite. Så. Jo, men Mårtensson är också... Det är trevligt att ta en Mårtensson lite då och då. Mm. Så där, det är jättefint. Men sen har det kommit väldigt mycket böcker, tycker jag, norrifrån också. Nu hittade jag en i bokhyllan som jag inte hade läst innan. I min egen bokhylla, Tove Alsterdal i Tystnaden begravd. Men hon har ju också skrivit en serie från Kramfors nu om ett mord som aldrig blev riktigt så där uppklarat. Precis som, vad heter hon, Rolfsdotter här i stan. Nu tappar jag förnamnet på henne. Har skrivit om egentligen samma händelse, fast på lite olika sätt. Hon har rötter i Tornedalen men bor i Stockholm. Och det här är ju också spännande. Här är det hennes mamma som börjar bli riktigt dement. Och så visar det sig att hon har ett hus som någon uppe i Tornedalen som de inte haft en aning om att hon har ägt, så att säga, som någon vill köpa. Och sen kommer upp en massa hemligheter där och så, också spännande. Men ganska, ja, både och, men ändå vänligt skriven, så tycker jag. För att inte tala om i somras, då var ju, nu ska vi se, vad hade jag den där? Anders de la Motte har ju också skrivit såna här riktigt ruggiga faktiskt böcker som, nej gud, jag kunde inte fortsätta läsa den här Glasmannen eller vad den heter. Men sen har han skrivit ett par tillsammans med Måns Nilsson som är lite mer cozy crime. Och de är förlagda till Österlen. Döden går på visning. Ett fynd att dö för.
Mm-hmm.
Och de är ju lite mysiga. Och så går man runt där på Österlen. Och han hittar ingenstans. Och så känner jag när jag kommer dit. Alla vägar och så är det rapsfält om det är lite på våren eller så. Hur ska man hitta? Men har vi inte åkt där förut? Nej, här är en ny väg liksom så. Och nu i somras så hade han en bok som heter Ett fall på Capri som han har skrivit tillsammans med Annette Lamotte, sin fru. Och den gick ju som följetong i GD i somras.
Ja, ja.
Och där är det ju lite cozy crime. Alltså det händer ju saker, men det är lite en sån här mysrysare man läser. Ja, ja. Så där tänkte jag väl sluta nu. Ja. Min tid har gått.
Ja. Ja, Maria, det är så kul när du kommer hit och berättar lite. Man kan ta upp sånt här gammalt, tycker jag. Man behöver inte bara köra nyheter.
Nej.
Eller hur?
Jag känner nu med min flytt, det enda jag läste egentligen i Gevalia var lite tung. Men annars, jag har inte hunnit med så mycket. Men nu börjar jag bli lite läsugen igen. Nu börjar sakerna hitta en plats i garderob och lådor.
Jag har ju, min dotter brukar ju komma hemifrån Genève ibland.
Ja.
Och då köper hon alltid på sig pocket bra böcker sådär. Ja, och de lämnar hon till sin gamla mamma sen så att jag kan...
Visst är det härligt.
Och hon har faktiskt bra smak att läsa och vet precis vad mamma vill läsa för någonting.
Ja, det är så. Man brukar känna vad mamma vill ha.
Tack snälla Maria för att du kom. Och nu ska vi lyssna på Gilbert och Sullivan, Dear Dream.
Get out of those clothes, you look too bizarre. The list reklam.
Hej, jag heter Katarina Ekspång och är chefredaktör på Gävle Dagblad. Gävle Dagblad håller dig upplyst om det som sker. Vi beskriver hur din vardag påverkas och låter dig berätta hur du känner. Vi har gjort det sedan 1895 och vi gör det nu, varje dag, dygnet runt. Läs mer på gd.se om hur du kan prenumerera till ett riktigt bra pris. För nu är lokala nyheter viktigare än någonsin.
En låt man alltid spelat. Receptet man alltid lagat. Eller trumsättet man spelat på ett helt liv. Genom livet lämnar vi efter oss små avtryck som andra förknippar oss med. Ofta blir det minnen som lever vidare när vi själva inte gör det. Och det brukar vara värdefullt för dem vi lämnar efter oss. Länge leve din stund på jorden. Lämna dina avtryck till eftervärlden på fornus.se/vitaarkivet.
Ni lyssnar till Seniorradion Gävle, er egen lokala radiostation.
Ja, men hörni, visst kemtvättade man mera förr? Jag tycker jag gick till kemtvätt med kapper och så, men det kanske är ett annat material i dem nu som man kan köra dem själv i maskinen. Men jag var så nyfiken så jag gick in på en kemtvätt för att höra mig för hur det gick för dem.
Ja, nu har jag gått in på kemtvätten online som ligger på Nygatan. Och här träffar jag Abdel Badoui. Yes. Svårt att säga namnet, men jag hoppas att du godtar det, hör du.
Ja.
Förr så hörde man ju mycket att folk sa att de skulle gå till kemtvätten. Men nu är det inte så vanligt, tycker jag, att man hör det. Hur länge har du haft den här kemtvätten förresten?
Ja, det har jag haft förra 3 år.
I 3 år?
Ja.
Jag tycker att de har minskat kemtvättarna här i stan.
Ja, det kommer. Kemtvättbolagen också. Det.
På de här 3 åren, har du märkt någon skillnad på att folk lämnar in mindre kemtvätt nu än vad de gjorde när du började?
Ja, det kanske lite. Ibland det kommer så mycket, ibland lite mindre. Jag kan inte veta riktigt. Nej. Men ibland det kommer halva tvätt, halva skrädderi, förlagning. Också som den här månaden, eller första i januari, det kommer inte så mycket. Men i februari det kommer lite kläder för tvätt. Det kommer, men jag kan inte säga för att jag har båda.
Men du, jag tycker att
ibland 50%, ibland 50, eller 60, så.
Du, det kanske är säsongsbetonat det här, att nu kommer jag med min vinterkappa till exempel och vill ha tvättat till nästa sommar eller till vinter.
Ja, det folk de gör så här nu i mars eller i april. De lämnar vinterjacka eller dunjacka eller normal jacka. De tvättar den och sen de säger till mig, jag ska använda nästa år. Ja, de gör så här.
Klart att så är det ju.
Ja.
Om det är en fläck som jag inte vet, är det svårare att få bort en fläck som har suttit länge?
Om den är jättelängre, det är svårt lite grann. Men ibland det finns tyg, hjälper. Vi lägger kemmaterial i fläcken och sen vi tvättar den. Det gick bort. Men om någon gör lite själv och försöker bara ta bort, det blir lite svårt. Det blir som fastnar mer och mer och mer. Det är inte bra. Nej, du måste använda rätt kemmaterial för att fläcken borta. Det spelar alla fläck vi kan borta. Bara för det finns som sprayer den. Det är svårt att borta den fläcken.
Ja. Då kan vi ju säga det då till de som lyssnar här. Att försök inte med fläcken själv utan gå hellre till kemtvätt med den.
Precis, precis. Det spelar om kaffe eller vin eller rost eller målat eller stering. Det finns alla för de kemmaterial. Vi kan också borta dem.
Men nu ser jag, här tvättar man inte bara kläder utan här är det hushållstvätt och hemtextilier och mattor och annat. Det var en dam in här nyss och lämnade en matta.
Ja.
Väldigt fin matta. Och den klarar du av att tvätta?
Ja, yes, absolut. Vi kan också. Vi tvättar också mattor, båtkapell. Vi alltid tvättar gardin också. Det är hela tvätt. Duk också vi gör.
Kan man även lämna in vittvätt?
Vittvätt också, det är okej.
Och då får jag tillbaka den manglad och klar?
Ja, ja, absolut. Absolut. Det är självklart, ja. Det måste jag mangla också.
Men du, jag tänkte på den här mattan nu då. Vi skämtade ju med henne och sa det att den här behöver hon ju inte ha tillbaka förrän till hösten. Hon ska lägga på den igen. Men är det inte svårt med matte? Kan de inte bli liksom sne och vinda?
Det är lite svårt, men vi kan göra. Det är okej, ja.
Någonting som verkar bra tycker jag att man kan lämna in dukar här också.
Det kommer inte så mycket, men det kommer. Det, vi säger 25% de lämnar.
Jaha.
Duk. Mm.
Sen såg jag här att man, i er annons att ni kommer att hämta tvätt hemma om man vill.
Ja, om du har så mycket, vi kan komma.
Men vad räknar du med mycket?
En eller två, tre, som två, tre jacka eller någonting. Men om du har över 10 kilo eller okay. 15 kilo, vi ja. Kan komma och hjälpa
nu,
dig.
Nu tänker jag mest på kanske vit tvätt, va?
Ja, vi kan ta också tvätt, bara tvätt utan strik. Det heter per kilo.
Okay.
Vi räknar, om du har 5 kilo, det kostar 420 eller 400. Vi kan göra lite rabatt. Om du har mer och mer, vi kan också sänka också priset. Så, blir lite billig för kund.
Jag tänkte det, om man har kanske mycket vittvätt hemma som man inte vill släppa hit då. Då kan ni komma hem och hämta det och så kör ni hem det sen. Det
ja, ja, absolut, absolut. Självklart. Måste.
Ja. Ja, men det är ju en bra grej. Ja. Ja. Men sen är det inte bara tvätt här, utan jag såg också att det är skrädderi.
Yes, vi kan också göra skrädderi.
Ja.
Vi kan göra kortning av med byxorna eller sy in eller sy ut. Byta dragkedja för byxor eller dragkedja för jackor. Vi kan också se in lite grann med kostymbyxor, också med kavaj. Vi kan tajta lite grann. Vi kortar arm också kavaj och vi gör också samma modell, knapp, samma okay. original, exakt.
Ja. Det kom en herre in här och lämnade två stycken jackor.
Mm.
Han tog av den ena och funderade om han skulle gå hem utan jacka, men han hade en extra med sig. Vad skulle du göra åt de jackorna?
Ja, han ska ta bort lite rasor. Det är under knä, det finns som rasör.
Det är resor, ja.
Ja, resor. Ja. Han ska ta bort. Jag ska försöka göra det. Det är okej.
Okay. Ingenting är omöjligt?
Nej, det är okej. Okay. Det kommer. Ja. Jag har också lite jobb.
Ja. Ja, ja. Får jag fråga, hur många jobbar ni här?
Ja, vi har två personal. Men just nu jag är bara jag själv jag jobbar. För att han är sjukskriv, andra personal.
Men hinner du med allt det här då?
Ja, jag försöker göra. Ja,
jobba.
Vad ska jag göra?
Jobbar du natt?
Jobbar sakta.
Ja, men jobbar du natt?
Vi kommer klockan 9.
Okej.
Okay. Vi stäng 6.
Okej.
Okay. Ja, men ibland jag kommer lite sent, klockan 8:30. Ja, men vi öppnar 10.
Okej.
Okay. 10, vi öppnar till klockan 6. Bara lördagar vi öppnar 11-3.
Ja.
Ja, jag försöker. Ja, jag hinner. Ja.
Vad bra.
Så.
Men då vet vi att online-tvätten ja, kan man gå till. Och jag har pratat med Abdel Baudi.
Ja.
Får jag fråga, var kommer du ifrån egentligen?
Jag kommer från Syrien.
Syrien?
Ja.
Och har varit i Sverige hur länge?
Ja, 9 år.
9 år?
Ja. Ha.
Har du haft kemtvätt på andra ställen också? Eller det första det här?
Första här.
Jaha.
Ja.
Hur kom du på att du skulle öppna kemtvätt då?
Ja, för att det är min dröm.
Det är din dröm?
Ja. I mitt land också. Jag har jobbat med också kemtvätt och skrädder i samma ställe.
Okej.
Okay. Ja.
Okej. Okay. Och här fick du verkligen ett bra läge också.
Ja. Det är okej.
Okay. Ja.
Ja.
Och som jag sa, jag glömde min kappa när jag gick hit, så den kommer jag komma in med sen. Går
absolut.
Det bra det?
Välkommen.
Ja. Tack ska du ha för att jag fick komma hit.
Tack.
Nina och Fredrik med det gemensamma efternamnet von Pallant Det var ett danskt och holländskt giftpar med många hits, även i Sverige, med sin mjuka blandning av folkmusik och visor med tydlig påverkan av västindiska kalypso-rytmer. Bland annat hade paret en hit med Harry Belafontes Comeback Liza. Fredrik von Pallant var baron, född i Köpenhamn 1934 och uppvuxen i Holland. Danska Nina var 2 år äldre och hade ursprungligen efternamnet Möller. De uppträdde till en början på amatörnivå inför vänner och bekanta, men fick en förfrågan om att framträda på en välgörenhetstillställning, vilket blev deras första publika konsert. Professionella blev de 1957 och 3 år senare blev de ett par även privat. Deras svala och eleganta nordiska utstrålning tillsammans med musikens heta västindiska rytmer, det var en perfekt kombination och det gjorde dem snabbt omåttligt populära över hela västvärlden. De gjorde 8 LP-album tillsammans och ett stort antal EP och singlar och förstås otaliga scenframträdanden. Bland annat så satte de sommaren 1959 publikrekord på Liseberg i Göteborg med över 49 000 människor i publiken. De gick så småningom skilda vägar både privat och artistiskt 1976 och därefter tog Fredriks liv en dramatisk vändning. Han flyttade till Filippinerna med en ny kvinna, lät sig engageras i narkotikaaffärer. Och han sköts faktiskt ihjäl i sitt hem den 15 maj 1994, troligen av australiska gangstrar. Även hans dåvarande hustru dog i attentatet. Under tiden hade Nina istället inlett en karriär i USA, där hon bland annat medverkade i filmen American Gigolo med Richard Gere i huvudrollen. Men hon var också med i flera andra produktioner och tv-filmer. Idag är hon 88 år och lever sedan en tid på Ibiza, där hon tillsammans med sin nuvarande make arbetar med välgörenhet bland gatubarn. Här har vi Nina och Fredrik i hitlåten Comeback Liza.
Every time I'm away from Liza, water come to me eye. Every time I'm away from Liza, water come to me eye. Come back Liza, come back girl, wipe the tear from me eye. Come back Liza, come back girl, wipe the tear from me eye. I remember when love was new, water come to me eye. There was one, but now there's two, water come to me aye. Come back Liza, come back girl, wipe the tear from me aye. Come back Liza, come back girl, wipe the tear from me aye. When the evening start to fall, water come to me aye. I need to hear me Liza call, water come to me aye. Come back Liza, come back girl, wipe the tear from me aye. Come back Liza, come back girl, wipe the tear from me aye. Standing there in the marketplace, water come to me aye. I need to feel a warm embrace, water come to me aye. Come back Liza, come back girl, wipe the tear from me aye. Come back Liza, come back girl, wipe the tear from me eye. Every time I'm away from Liza, water come to me eye. Every time I'm away from Liza, water come to me eye. Come back Liza. eyes have grown back and wipe the tear from me eyes. Come back, Liza, come back and wipe the tear from me eyes.
Ja, nu lyssnade vi till Agneta Fältskog, It's so nice to be rich. Det skulle man behöva nu i dagens läge när allting är så dyrt. Vet ni, jag är en sån där som är periodare. Jag tycker om att sticka lite och virka lite och så. Och jag undrar, nu är ju säsongen nästan över, vintersäsongen över. Så jag gick in till Anna Tronelius på garnaffären Garnet och frågade, är det populärt att sticka idag? Ja, jag tänkte att jag kanske skulle fortsätta att sticka lite grann. Jag är ju ingen haj på sånt. Men därför går jag in på Garnet som ligger på Drottninggatan och pratar med Anna Tronelius. Hej!
Hej!
Vilket käckt namn ni har på affären förresten.
det var förra ägarna som hittade på det. Garnet är ju gångbart i alla lägen.
Jag menar det. Hur länge har ni haft affären?
Vi har haft den i 17 år nu. Så att vi har hållit på ganska länge. Och det har ju varit garnbutik i den här lokalen i närmare 20 år, eller över 20 år.
Men jag börjar med att fråga dig så här. Är det någon speciell säsong för att sticka? Verkar ni att vissa årstider så går det upp?
Ja, nu i februari, mars, april, då börjar man fråga efter sommargarnet. För då ska man hinna göra allting till sommaren. Så då blir det bomull och lin och sådana material. Och sen har vi hösten. Det börjar vi i slutet på september och sen håller vi fram till jul. För då ska man hinna göra alla julklapparna. Socker och vantar.
Men du, jag, som sagt, jag har ju stickat lite grann. Men om jag har lust att lära mig någonting liksom på riktigt så att säga. Vad tycker du att jag ska börja med?
Ja, man, för det första ska man ju börja med att sticka någonting där man bara behöver göra en sak. Man ska inte sticka vantar eller socker, tycker vi. Därför att då måste man göra två stycken likadana. Så att mössa, halstub eller en halsduk eller något sånt är lämpliga förstagångsarbeten.
Halsduk, ja, men ja, den skulle bli klart i hösten i så fall.
Det ska inte vara för lång heller. Då får man ju ha en kort halsduk, eller hur?
Ja. Men du, förr så fanns det faktiskt äldre, om man tänker på min farmor och mormor och mamma som, där, som lärde oss yngre att sticka. Tror du att det finns så nu också?
En del har ju fördelen av att ha någon äldre i närheten som man kan få lära sig sticka de här fina sockerna och vantarna och så. Men sen använder ju många internet idag. Man använder YouTube och man använder alla de här fina filmsnuttarna som finns. Alla designer med självaktning har väl en länk till någon bra sida.
Men är det inte svårt att sitta och titta på en data hur jag ska göra?
Nej, men den blir ju aldrig trött. Den kan ju upprepa. Du kan ju köra om samma grej hur många gånger som helst. Och sen kan man gå tillbaka. Ja, men har man glömt bort det? Ja, men italiensk avmaskning. Jag måste slå och titta. Och så kan man titta på bilden och så ser man. Ja, men just det. Så där gjorde man. Så det är jättebra.
Menar du att det kan finnas hela mönster alltså på? Alltså om man vill sticka en kofta så finns hela koftan där?
De som håller på idag är ju många som kommer in och har en videosnutt på ett plagg man ska sticka. Och då är det oftast ett utländskt mönster och då ska man försöka översätta det till våra förhållanden. Vi har ju många designer som lägger ut sina mönster på nätet så att det finns att hämta. Det finns en hel värld av sådana här saker.
Ja, ja. Jag tycker det var svårt att gå efter, vad heter det, pappmönster.
Ja, ja, men ibland är det ju faktiskt enklare med sådana för det är så mycket text ibland. Så att det blir lite övermäktigt för många.
Hur många herrar stickar, vet du det?
Jag har ingen koll. Vi har väl inte så många här i den här stan, men ibland funderar jag om det är några som smygstickar som inte vågar visa. Men det finns ju några duktiga killar. Det finns ju en norrman som heter Birger Berge som gör väldigt fina mönster med typiska norska mönster.
Ja, ja, ja.
Sen har du ju en kille från, jag kommer ihåg, jag tror han bor i Stockholm, Ivar Asplund som brukar vara lärare på Västerbergs folkhögskola. En jätteduktig kille. Väldigt bra pedagog. Så att det finns några stycken.
Men du, nu du säger herra, alltså jag kommer ihåg någon som stick, en, var en fransman, sticka otroliga mönster.
Okej, facet.
Just det. Men
jag vet inte var han kom ifrån, men han gjorde ju broderier och stickade också plank och sånt.
Men det modet, det stickmodet finns inte kvar, va?
Ja, kanske att någon vill göra något som man har gjort förr, men inte så ofta den typen av grejer.
För det var lite krångligt.
Ja, absolut. Det var det.
Det kan till och med du hålla med om.
Ja, absolut, absolut. Det var inte det enklaste.
Men vilket garn är lättast att börja med om det kommer någon in och säger att de är nybörjare och skulle vilja sticka någonting?
Ja, men vi brukar ju föreslå sådana som inte är så lösa, att de är lite fastare. Fast det är många som inte vill använda det. Så att ja, nej, men det ska inte vara för löst och det ska inte vara för tjockt och inte för tunt för att hitta rätt. Och de här barnen som börjar sticka, de brukar vi föreslå ett rejält ullgarn som inte man tappar maskerna så himla lätt på utan det fastnar. Eller så sådana här garner som de där, som du har där, som är lite mycket färg. Ja.
Ja,
det kan vara bra.
Ja. Och så ska man ha grova stickor.
Nej, inte för grovt.
Nej.
Nej, men då är det svårt att hålla i.
Ja, ja.
Och okay. Är det för tunt så är det bökigt med det.
Ja, ja. Men du, hur ska man få det jämnt då? Ska man ha en sticka åt fram och en sticka tillbaka?
Vi använder ju mest rundstickor nu. Så att, då stickar man bara runt och då stickar man bara räta masken. det är ju träning.
Nu Anna måste jag fråga dig, rundsticka, om man stickar, okej, okay, det kan vara trevligt.
Ja.
Men så kommer jag upp till ärmen.
Ja, då stickar du bara fram och tillbaka.
På en rundsticka?
Ja, du okay. behöver inte sticka runt bara för att du stickar på en rundsticka.
Nej, här hör ni vad jag är duktig.
Ja.
Ja, för jag tänkte annars måste man ju klippa upp för ärmen.
Det kan man också göra, men man måste inte göra av den typen. Och sen är det så här, du besparar ju armar och axlar om du stickar på rundsticka.
Okej.
Okay. Det ligger still i knät istället. Okay. Istället för att man lyfter stickningen.
Bra tips tycker jag. Sen måste jag fråga dig, finns det någon stickcafé i Gävle?
Ja, vi på Garnet har stickcafé på Musikhuset en gång i månaden. Sen finns det på lite olika ställen. Jag vet att det är ett gäng äldre damer som brukar träffas på Musikhuset också på eftermiddagar. Sen tror jag att det finns i Bomhus finns det något gäng som stickar och skickar. Och i Valbo tror jag det är något gäng som har stickcafé. Sen vet jag att i Hamrånge har det också varit något stickcafé någon eftermiddag. Men jag vet inte hur det är med alla de där ställena nu. Men nej. Vi har i alla fall vårat.
Ja, för jag tänkte det kan ju vara trevligt att sitta några stycken tillsammans.
Ja, ja, absolut.
Men då får man väl inte prata?
Jo, absolut. Så mycket man kan. Så man ska inte ha en krånglig stickning med sig när man går på stickcafé.
Nej.
För man ska kunna vara social också.
För du talade om för mig just att det fanns en bok som hette Håll käften, jag räknar.
Ja, precis.
Och då ska man sitta på stickcafé och prata. Då, det kanske inte går så bra.
Nej, inte några krångliga stickningar på stickcafé. Då ska det vara enkelt.
Men du, sen har jag läst någonstans att det är lugnande att sticka om man får ett bättre minne. Kan du hålla med om det?
Ja, absolut. Det är jättebra med stickning för det finns undersökningar i Norge och i Sverige som talar om att det är bra för både hjärta och blodtryck och för psykisk hälsa och sådär som med stickning.
Men som jag sa till dig, om jag skulle tappa en maska, då skulle jag inte hålla mig lugn.
Nej, det kanske är träning då, vet du.
Ja, kanske är det. Ja, om jag nu råkar sticka någonting, vågar jag tvätta det?
Absolut, det finns tvättråd på alla garner. Så det är bara att följa dem. Och det mesta idag kan man tvätta i de här moderna maskinerna vi har som har de här handtvättsprogrammen. Så att det funkar.
För man kan ju sticka någonting och sen när man har tvättat det så ser det helt annorlunda ut.
Ja, absolut.
Ja, men det kan bli större också, det vet jag.
Men det finns ju alltid tvättråd på banderollerna på garnnystan.
Ja, så det är viktigt att man läser det innan.
Ja, det är det alltid. Ja. Även om du köper det i butik.
Okej.
Okay. Det är färdigt. Så är det så.
Men du, sen finns det ju vissa modenycker som kommer. Ja. Och jag kommer ihåg den här OS-mössan. Det var ju
det är den största succé. Vi har haft. Det är den största vi har haft. För då tog det slut på garner och virknålar. Sen är det så här, det kommer i vågor. En del designer gör saker som blir väldigt populära. Vi har ju Järbogarn till exempel brukar ha en sommarkofta och en julvante. Och vad är det med de brukar ha? De brukar vara väldigt populära.
Ja, ja.
Så att det finns en del som...
Och jag kommer bara ihåg den här Stenmarksmössan, ja.
Och den är ju tillbaka igen.
Jaha.
Ja, det finns flera stycken som stickar sådana nu. Det är ju jättekul. För den kommer vi ihåg de flesta som har varit med ett tag.
Ja, men vet ni då att nu kommer det en sån här båg igen?
Nej, inte alltid.
Ja, men hur gör ni då? Hinner ni få hem garn och sånt där?
Nej, ibland är det svårt. Ja, absolut. Ibland är det knöligt. Men man får försöka.
Ni säljer ju knappar också.
Ja, vi har jättemycket knappar. Ja. Så det är en sån där grej som... Ja, men många som syr kommer ju in till oss och köper knappar.
Ja, ja.
Därför att vi har inget fast sortiment på knappar.
Nej.
Utan vi beställer det vi tycker ser fint ut eller
okay.
Ja, färger som fattas eller något.
Så jag står här och tittar på väldigt mycket knappar.
Ja. Och knappar är ju en sån där grej som den kostar mellan 5 kronor och 100 lappar. Över 100 lappen kostar en knapp. Och ibland, och ibland ser man ju inte det ens en gång. Att de är så dyra.
Nej.
Nej.
Oj.
Så det är jätteroligt. Att det finns ett sånt, sånt spännvidd på det.
Ja. Men varför kommer knapparna ifrån då? Är det svenska knappar eller?
Nej, men vi har mycket knappar ifrån Portugal.
Okej.
Okay. Ja. För vi har en bra leverantör där som gör jättefina knappar. Så det är kul. Och där är det så här att ibland så kan ju den här säljaren som kommer hit säga att det här är stort i Europa. Men det tar en tid innan det kommer till Sverige.
Okej, okej.
Så vi ligger någon säsong efter.
Ja, ja. Jag måste ändå få fråga här. Hur tog ni garn från Kilafors?
Nej,
det gjorde ni inte.
Kilafors är en garnbutik. Kilafors är ingen leverantör av garner.
Men visst var det för länge sedan?
Ja. Tjejerna som har garnaffären i Kilafors har väl kanske hållit på en 10-15 år, tror jag. Och det som är i gamla spinneriet i Kilafors, det är till filtmakeriet. Och de spinner, de lönspinner och har egen försäljning.
Ja.
Så att det finns.
Stor tragedi, tycker jag.
Ja, men det är fruktansvärt.
Hemskt.
Det vill man inte vara med.
Nej, usch. Ja, Anna, om jag nu ska tänka så här att jag vill ge bort någonting till julklapp som jag har stickat. Ska jag börja nu, tycker du?
Jajamän, det är bara att starta. Det blir en lång sommar, vet du.
Ja, men man kanske kan sitta absolut. I person och sticka.
Ja, absolut. Och
alla,
vi som älskar svarta och grå saker i det här landet, då gäller det att börja tidigt så man har ljuset.
Ja.
Framför lite mera färg.
Och det får bli slutorden ifrån Anna. Tack snälla du.
Tack så mycket.
Reklam. For Renedy Care. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Kontakta oss på forenadecare.se så hjälper vi er. Forenadecare.
Hej! Känner du en pensionär eller är du en pensionär som vill ha ett fritt och roligt extrajobb inom hem, hantverk och trädgård? Då ska du vända dig till oss på Veteranpoolen, Sveriges största arbetsgivare för pensionärer. Läs mer på veteranpoolen.se/gavle.
Har du eller någon du känner drabbats av en hjärnskada i vuxen ålder? Det kan vara en stroke, minnessjukdom, trafikolycka eller hjärntumör. Vi på Studieförbundet Vuxenskolan vill berätta om vårt arvsfondsprojekt Hjärnkontakt. Hjärnkontakt är en träffpunkt, mötesplats för dig med en hjärnskada, där du kan få stöd och gemenskap. Vill du veta mer om träffpunkt Hjärnkontakt? Ring oss på telefonnummer 026 456 1794. 026 456 1794. Hjärnkontakt för ett bättre liv med hjärnskada.
Du lyssnar på Seniorradions veckoprogram. Har du synpunkter, idéer, diskussionsförslag? Hör av dig till oss.
I say it's all right.
Ja, det var Beatles, Here Comes the Sun. Jag vet inte om det var sol när Mats var och lyssnade utanför Heliga Trefaldighetskyrkan, hur det går med reparationerna. Vi får höra.
Ja, vi står här utanför Heliga Trefaldighetskyrkan. Jag och Robert Krantz som är ordförande i kyrkorådet.
Ja, det stämmer. Ja.
Och de flesta har väl sett att kyrkan är mer eller mindre omgiven av byggställningar. Och det var så det är avsparrat. Och, yes. Vad är det som händer?
Ja, det händer massor kring Heliga Trefaldighetskyrka just nu. Det vi har dragit igång är en renovering av tak och fasad. Så vi håller på att bila ner den befintliga putsen på kyrkan. Och för att göra det så bygger vi en byggställning på hela tornet och halva kyrkobyggnaden. Den putsen som sitter på kyrkan idag, den är från 1950-talet. Så dels är den ganska gammal. Men det är också så att den putsen som sitter är väldigt cementrik. Och det gör att putsen blir väldigt tät, vilket gör att när det stiger upp fukt i väggarna, vilket det gör här, för det är ganska mycket grundvatten och fuktighet, så kan den inte torka ur, utan väggarna blir väldigt fuktiga.
Men all puts ska ner alltså?
All puts ska ner. Det är ungefär 3,500 kvadratmeter puts som ska tas bort.
Det står ju ett antal sådana här storsäckar.
Jajamän. Det här överlämnas ju till gästrika återvinnare och blir fyllnadsmassor.
Ja, just det. Ska den få samma färg?
Färgen håller vi på att utreda i dialog med länsstyrelsen. Okay. Det kommer inte att bli fråga om någon helt annan färg, men det är ju diskussioner om nyanser av färg.
Så vi får inte en ny diskussion som vad gäller teatern då?
Vi hoppas undvika en sån diskussion, men jag kan inte lova något säkert. Det som kommer att bli är ju också att den nya putsen då kommer att vara en klassisk kalkputs, så som kyrkan har sett ut egentligen fram till 1950-talet. Så förutom att färgnyansen kanske blir lite annorlunda, så kommer man ju uppleva karaktären av kyrkan på ett annorlunda sätt. Mm. Idag när man tittar på den här putsen så är den väldigt slät och lite död. Den ser nästan ut som väggarna på ett parkeringshus.
Ja, just det. Det har
en kyrkovägg brukar liksom spegla lite mer av underlaget, och man ser ju nu när det har bilats bort att det är tegel och det är större stenar och sådär. Så dels kan ju kulören bli lite annorlunda, men framförallt kommer strukturen att bli annorlunda. Så kyrkan kommer att upplevas på ett annat sätt än idag.
Okay. Vad spännande. Taket ska bytas.
Hela taket ska inte bytas. Det ska lagas lite hål och det ska åtgärdas några takstolar. Jaha. Så det ska göras lite småfix med taket.
Ja, för det är koppar alltihopa.
Det är koppar alltihopa. Och det är framförallt uppe i tornbyggnaden under det koppartaket som vi behöver laga ett par takstolar.
Just det. Jag har inte sett den här berömda parollen Gud håller ställningarna, men den kommer kanske.
Nej, vi körde Gud håller ställningarna på renoveringen av Staffans kyrka. Vi håller på att diskutera vad vi ska ha för budskap här. Eventuellt blir det Gud ser om sitt hus.
Ja, det är ju lika bra det. Mm. Ja. Men två stycken stora renoveringar på ganska kort tid.
Ja. Det är ju så med fastighetsunderhåll att man kan skjuta på det ett tag, men till slut så blir byggnaderna i det läget att man faktiskt måste göra det. Mm. Så det är klart att ekonomiskt hade det varit fördelaktigt om vi hade kunnat sprida ut det lite mer i tid. Vi planerar ju en stor invändig renovering av Heliga Trefaldighetskyrka också. Den ligger lite längre fram. Men utsidan av kyrkan och framförallt då den träfasad som finns högt upp i tornet, den är i så dåligt skick. Alldeles vid urtavlorna finns det en träfasad.
Okay.
Den är i så dåligt skick så att sätter vi inte igång och åtgärda den, då är risken att den kommer att förstöras så att den inte går att rädda. Så därför har vi dragit igång nu den yttre renoveringen i väntan på att vi utreder färdigt om den inre.
Okay. Ja, men ska vi gå in och prata vidare? Bakdörr här som jag tror att Robert Krantz har nyckel till, misstänker jag. Stämmer bra det. Och det är en tung koppardörr det också. Här var det varmare och skönare än
Här var det varmare och skönare. Nu kommer vi in i sakristian på kyrkan, så kan vi fortsätta in i kyrkorummet.
Ja. Ska vi gå rakt fram här då eller? Nu är vi inne i stora kyrksalen och det hörs väl på ekot här, gissar jag.
Ja, nu blir det lite eko när vi kommer in i kyrkan. Nu står vi ju framme vid predikstolen inne i kyrkorummet.
Vad ska hända här inne då?
Ja, här inne ska vi ju framförallt göra en del översyn av tekniska installationer. Det behövs åtgärdas vatten- och avloppsledningar. Vi behöver byta ut det direktverkande värmesystemet. Idag är det direktverkande elvärme i kyrkan.
Det låter dyrt.
Det var väldigt dyrt här om året när elpriset skenade. Då kostade närmare 1 miljon i månaden bara att värma byggnaden. Så nu kommer vi gå över till ett vattenburet värmesystem kopplat till fjärrvärmenätet. Så det ska göras. Men det som kanske blir mest påtagligt för Gävleborna som kommer hit, det är att vi kommer att bygga rum i rummet. I bakkant av kyrkan, om man kommer in genom den stora porten genom vapenhuset, så kommer man på båda sidor i kyrkan att bygga nya rum inne i kyrkorummet. Så kyrkorummet blir lite mindre och istället så får vi in lite andra lokaler. Dels får vi in på övervåningen lite lokaler för medarbetare att ha sina arbetsplatser, men vi får också till så att man kan ha församlingsaktiviteter, man kan ha soppluncher och fika och så i separata rum istället för som en del av den stora kyrkan.
För som det är nu så har man ju till höger då kylkaffe och sånt där.
Och då kommer man istället att kunna ha det i ett separat rum där man kan få lite bättre akustik och lite mera trevnad.
Just det. Och till vänster är det ju redan nu en sorts reception eller expedition. Va?
En vaktmästardisk. Den kommer att flyttas. Det kommer också att bli nya bänkinredningar. Och då blir det så att i de här sidoskeppen, både på norr och på södra sidan, så kommer bänkkvarteren helt att försvinnas.
Vad är det?
Det är de här liksom områdena med bänkar. Så de bänkarna kommer att försvinna. Och där kommer vi ha möjlighet att ställa stolar. När det är många besökare så kan man ställa ut stolar där. Men när det inte är så många besökare så kan vi ta bort stolarna. Och så kan vi få en större golvyta där vi kan göra aktiviteter eller ha utställningar och verksamheter.
Men kyrkbänkarna ska väl vara kvar? Eller?
I mittendelen av kyrkan, där blir kyrkbänkarna kvar.
Det hör ju till.
Men det blir nya kyrkbänkar som är lite bättre att sitta i. De nuvarande är ganska låga. Så det blir nya bänkar, men där blir det fasta bänkkvarter. Men på sidorna så blir det kompletterat med stolar, så att vi kan få lite flexibilitet att kunna göra olika saker in i kyrkan.
Vi står framför den här fantastiska trappan upp till predikstolen. Den ska ni väl inte göra någonting åt?
Ja, den ska rengöras och konserveras, men vi ska inte göra några andra åtgärder. Det som är intressant med just predikstolen är att när vi har utrett kyrkans historia så kan man ju tänka att predikstolen är ju väldigt gammal och har ju funnits i Heliga Trefaldighets kyrka nästan sedan den invigdes på 1654. Men på den tiden, då satt predikstolen en pelare längre bak i kyrkan. Så inte ens predikstolen har alltid suttit där den sitter idag.
Lite närmare församlingen då?
Ja, mera mitt inne i kyrkan.
Men då hade man inte dagens högtalarsystem.
Det hade man inte.
Nej.
Men vi har ju också lärt oss mycket om kyrkan under den här utredningstiden. Och historiskt, när det var framförallt Heliga Trefaldighets kyrka som fanns i Gävle och man var tvungen att gå i kyrkan, så var det ju fler än idag som kommer att behöva vara här. Så i perioder har det ju funnits läktare både i den norra och södra vapenhuset. För då rymdes inte alla på det här våningsplanet, utan då var man tvungen att bygga läktare en trappa upp för att få in mer människor.
Just det.
Så att det har ju hänt många saker med kyrkan under tid, både vad det gäller färgsättning och material och så. Så vi har ju lärt oss mycket om kyrkan under den här utredningsperioden.
Jag förstår det. Och ett under var ju att den överlevde stadsbranden.
Absolut. Och att den inte har kasat ner i ån. För det har ju varit ett problem ända sedan kyrkan byggdes med att den inte riktigt har stått still. Och vi har ju kunnat konstatera nu, och det syns väldigt tydligt när vi bygger byggställning på tornet, att tornet lutar från topp till botten drygt en meter.
Men det måste vara kvar.
Ja, det går inte att göra något åt. Men vi hoppas verkligen att den inte ska röra sig så att den ska luta mer. Den lutning som är den som kommer att förbli.
Kolla.
Vi mäter kyrkans rörelser hela tiden och har gjort under flera år.
Jag förstår. Det är ju ett vackert kyrkorum. Och koret, det ska väl inte ändras på något sätt, antar jag.
Ja, det ska justeras lite grann där också. Okay. Vi ska sänka golvnivån i koret lite grann.
Och ja, det är ett antal trappsteg upp.
Precis. Där. Och samtidigt så ska vi höja golvet i resten av kyrkan lite grann.
Hur ska det gå till?
Och det är egentligen för att återställa hur det har sett ut historiskt.
I hela kyrkorummet?
Ja, allt engolv ska lyftas upp och konserveras. Så ska vi göra åtgärder under för att komma till rätta med fukten, och sen ska stengolvet läggas tillbaka så som det ligger. Och så ska vi passa på då att lägga ner slingor för vattenburen golvvärme.
Just det, det låter skönt. Men du, det är, hur lång tid är det? Pratar vi ett decennium? Eller?
Nej, inte riktigt. Vi har startat den utvändiga renoveringen nu. Den beräknar vi ska hålla på i år och nästa år. Sen är planen att starta den invändiga renoveringen nästa år, och att den ska pågå då 2026, 2027 och en återinvigning i början på 2028.
Det ser vi fram emot. Du, ska vi avsluta med att avslöja vad det kalaset kostar?
Kostnadsramen för det utvändiga projektet som vi har satt igång är kostnadsramen 50 miljoner. Och den invändiga renoveringen och lite grann av det utvändiga arbetet som ligger längre fram i projektet beräknas till 200 miljoner. Så det är totalt 250 miljoner som renoveringen kommer att kosta.
En kvarts miljard.
En kvarts miljard.
Ja. Men du, jag glömde bort att fråga. Ni har ju lokaler i kyrkans hus. Mm. Ska de vara kvar eller?
Nej, vi hyr ju dem. Och det hyresavtalet löper ut 2028.
Okay.
Och då är tanken att de som sitter där, som liksom är präster och diakoner och så, de ska flytta in hit.
Ja.
Och en del administrativ personal ska flytta till andra lokaler. Men efter 2028 så kommer vi inte ha kvar det huset.
Okay.
Då hoppas vi på ett riktigt gott resultat.
Det får vi verkligen göra.
Ja. Tack ska du ha, Robert Kans.
Tack så mycket.
Nu ska vi ut i kylan igen, tyvärr.
Jajamän.
På begäran, inte bara från ett håll, ska vi idag ägna oss åt Sonny Terry och Brown McGee. Och även om jag inte har spelat dem så ofta, är de väl så kända att några djupare presentationer inte är av nöden tvingad. Men ändå, Saunders Terrell, eller Sonny Terry, munspelare, född den 24 oktober 1911 i Greensboro, North Carolina. Och Walter Brown McGee, alias Brown McGee, gitarrist och sångare, född den 30 november 1915 i Knoxville, Tennessee. De levde länge ett kringflackande liv längs vägarna i södern, med Brownie som ledsagare till den blinde Sonny. Sonny Terry och Brown McGee spelade en country-orienterad blues, och de hade rötterna nere i den djupa södern, och deras teman låg nära det fria men fattiga livet kringvandrande musikanter levde. En av mina tidiga favoriter som berör mig djupt fortfarande handlar just om det, och den ska vi lyssna på nu. Walk on.
People, if you want to go somewhere and you don't have railroad fare, plane fare, train fare, boat fare, or don't have no fare period, that's one way of getting there. I've been using the method for 25 years or more, me and old Sonny, and it seems to have paid off.
Well, how about that, man?
Just walk on.
Well, let's go.
Walk on, walk on, walk on, walk on, walk on, walk on. Say walk on, I'm gonna keep on walking till I find my way back home. Well, your mind gets worried when your shoes get thin. You don't know where you're going, but you do know where you've been. Walk on, walk on, walk on, I'll walk on. I'm gonna keep on walking till I find my way back home. I see so many people happy, I can't get used to happiness. Maybe it is true, happiness is not for me, I guess. I'll walk on,
walk on, walk on, I walk on. I'm gonna keep on walking till I find my way back home. Walk on, sonny boy, walk on, boy.
Sonny Terry växte upp och arbetade på en farm fram till 16 års ålder då han drabbades av en olycka som gjorde honom blind. Han kunde då inte arbeta på farmen längre utan var tvungen att försörja sig genom att spela för drickspengar. Han utvecklade en personlig spelstil på sitt munspel och blev snart god vän och spelkamrat med bluesgitarristen Blind Boy Fuller. Brown McGee var son till en fabriksarbetare i Tennessee. Vid 4 års ålder drabbades Brownie av polio och förlorade förmågan att gå. Hans far byggde en gitarr åt honom av en marshmallow-ask i plåt. En operation av Brownies ben ordnades genom en donation från välgörenhetsorganisationen March of Dimes så att han återfick förmågan att gå, även om han förblev låghalt livet igenom. Brownie började sjunga med The Golden Voices Gospel Quartet och han spelade gitarr, femsträngad banjo, ukulele och piano. 22 år gammal blev Brownie medlem i The Rabbit Foot Minstrels där han träffade Blind Boy Fuller, vars gitarrspel influerade honom starkt. Efter Fullers död 1941 slog han sig ihop med Sonny Terry som han träffat 1939 genom Fuller. Terry och McGee var bland de första bluesmusiker som turnerade i Europa. Och 1962 lyckades Willie Dixon få med den på den första turnén med The American Folk Blues Festival. Så den ska vi lyssna på, I'm Crazy About Your Baby. Och då ackompanjerades de också av Memphis Slim piano, Willie Dixon bak och Jump Jackson trummor.
Whoa, I know my baby bound a jumping shot. Well, when the train roll up and old Sonny come walking out, hey baby, take me by my hand. I want you to leave me, baby, cause I'm still your loving man. Oh, lead me, baby, anywhere you go. Oh, lead me, baby, anywhere you go. If you lead me wrong, well, you know this water hurt me so. Woo! 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 Woo!
chances of me any beef. Oh, she cooked my old breakfast, then served me any beef. She said, turn on, son, and let me comb your loving hair. Let's go out now.
Sonny Terror och Brown & McGee kom tillbaka till Europa och Sverige med The American Folk Blues Festival 1967, då jag hörde dem live för första gången. På ålderns höst blev det tyvärr en schism mellan dem, och det var så illa att de till och med vägrade uppträda var för sig på samma arrangemang. Sonny Terror avled den 11 mars 1986 i New York och Brown & McGee den 16 februari 10 år senare i Oakland, Kalifornien. Vi ska lyssna på en låt till med Sonny Terror och Brown & McGee, och det blir en riktig klassiker, Down by the Riverside, och med den tackar jag för idag.
I'm on a lake down, my sword and shield, down by the riverside, down by the riverside, down by the riverside. I'm gonna lay down my sword and shield, down by the riverside. Scuddy, war no more. I ain't gonna scuddy the war no more. 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 Ain't gonna scuddy war no more. I wanna try on my long white robe down by the riverside, down by the riverside, down by the riverside. Gonna try on my long white robe down by the riverside. Scuddy, war no more. I ain't gonna scuddy the war no more. Scuddy the war no more. Ain't gonna scuddy war no more. Gonna meet my loving mother down by the riverside, down, down by the riverside, down, down by the riverside. Gonna meet my loving mother down by the riverside. Scuddy, war no more. I ain't gonna scuddy the war no more. Scuddy the war no more. Gonna scuddy war no more. Scuddy war. You buddy.
don't study the water more.
Det var veckans bluesavsnitt som Sven-Erik Lundberg har ställt samman i vanlig ordning. Dags för veckans panel. Välkommen Vuko Vera Boman.
Tack.
Kiki Larsson.
Tack.
Och Conny Persson.
Tack så mycket.
Själv heter jag Mats Romvall.
Mm. Ja. Tack.
Hej, hej. Hej, Mats. Hej.
Hörrni, åt ni våfflor i söndags då?
Nej. Nej.
För inte då? Nej. Var det våffeldagen?
Ja, men nej. Jag ska äta dem i helgen.
Ja, okay. Ja.
Vi åt lite i förtid. Där min syster var här från Värmland. Och tänkte, hon är en liten läcker våffla. Så tog vi riktiga våfflor också.
Ja.
Ja, en stor och viktig nyhet i veckan har ju varit att prinsessan Madeleine ska börja sälja hudvårdsprodukter. Har vi några synpunkter på det?
Nej.
Hoppas de jobbar med något i alla fall.
I don't care. Hon har ju inget apanage.
Nej, hon har inte det.
Nej.
Men hon har väl en del på banken i alla fall.
Ja, säkert. Men någonting ska hon väl göra.
Vi får önska henne lycka till, tycker
absolut.
Jag.
Absolut.
Ja. Ja. Det är väl bara att man inte använder dem. Så enkelt är det väl. Ja, man inte.
Precis.
Vill bli liksom... som utav del av kungafamiljen. Och jag är ju republikan, så att jag kan inte tänka mig att köpa något sånt.
Jag med. Jag har inte haft någon tanke heller på att få köpa. Jag har de produkter jag brukar använda.
Jag har olivolja och johannesört som är ute 10 månader. Eller kanske 10 veckor bara. Och det har jag använt hela mitt liv. Mm. Och jag ser ung ut, har jag hört.
Ja, absolut. Ja. Olivolja är bra. Ska vi bli lite seriösa? Ska vi bli lite mer seriösa?
Mm. Oj.
Ja. Finländarna är fortfarande världens lyckligaste folk. Mm. För 8:e året i rad. Mm. Ja. Sverige på 4:e. Och så var det Danmark och Norge.
Ja.
Vuko Vera.
Ja, men alltså,
varför är det
ja,
så?
Men det är så att de kan sin historia. De vet hur det har varit och de vet vilka svårigheter vi har haft. Jag tror att jag har berättat det här, att jag frågade i Björneborg, i min hemstad. Och folk tittar först på mig. Vadå lyckliga? Ja, men ni är lyckliga, vi är lyckliga. Och jag sa att är det så att ni kan era historia? Jo, men det är det. Och sen är vi också att vi känner efter på något annat sätt.
Så att... Jag läste någonstans också att finländarna har liksom inga större förväntningar på tillvaron.
Ja, det hörde jag också.
Ja.
Och det var
en
finne själv som sa det.
Ja, det är gammalt. När vi har tävlar med Nokia och Ericsson, där vi visste att Nokia kommer att vinna.
Ja.
Jag har varit Nokia-miljonär.
Okay. Hoho! Men alltså, om man tänker på, du tar upp det här med historien. Både Norge och Danmark har ju ett förflutet som inte är så trevligt att tänka på.
Ja, men jag tror att vi har ändå haft den här ryska gränsen och vi har haft väldigt svåra saker med inbördeskriget och vi har haft alla de här krigen. Så att jag tror att så småningom börjar man prata om det.
Mm. Och så Conny, har du någon spekulation?
Ja, jag tror mycket det handlar om liksom historien och de har genomgått och det är ett fruktansvärt inbördeskrig. Så jag menar, ingen som fortfarande hänger kvar djupt i den finska folksjälen.
Men gör det folket lyckligt?
Alltså? Ja, men alltså när det väl... Det är ju lite grann utav det att de har gått igenom så oerhört mycket utav motsättningar, svårigheter och försökt att lära sig ändå hantera verkligheten och tillvaron idag. Förutom liksom övergreppen från både Tyskland och Sovjetunionen, dåvarande Sovjetunionen och hotet från Ryssland. Så så befinner man sig nog i en tillvaro där man ändå tar dagen för dagen. Så det är viktigt att vi lever och är glada just nu. Och så, va?
Precis, just sen, nu. Och sen har vi sauna.
Ja, det tänkte jag också. Jag tror att saunan betyder mycket, va? För att man svettas ut problemen.
Ja,
helt klart. De åker ut.
Ja, men en sån gruppkänsla många gånger. Det är väl sällan, tror jag, som man sitter kanske ensam hela tiden i en sauna. Utan det är en grupp. Och det stärker ju också upp en.
Mm. Har jag tid att berätta lite saunahistoria? Därför att jag har en annan familj i Björneborg också som vi umgicks mycket. Och de har en vid havet, en bastu och fint. Och jag tog min svenska man dit. Och då satt han och en pojken där uppe och då sa han kunde svenska ganska mycket. Han sa att först sitter vi här och har det så skönt och sen svimmar vi. och det han, svensken, fattar inte riktigt. Han har inte varit i finska pastu förut. Och jag kommer ihåg den här historien som är över 60 år gamla nu då, när du börjar prata om pastu och sauna. Så.
Det kanske är liksom en liten billig metafor där, därför att jag tänkte på det, att Finland, de bygger de bästa isbrytarna som finns i världen.
Ja.
Överhuvudtaget, ja, de största, de är ju helt dominerade när det gäller det. Och det kan också vara någonting, alltså det här att man försöker liksom bryta lite barriärer och att man ser att man klarar av att ta sig fram i den svåraste problem och den svåraste kylan och alltihopa.
Men å andra sidan pratade jag med en finländsk kvinna som berättade att hennes pappa, när Sverige och Finland möttes i ishockey och Sverige gjorde mål, då sa han alltid, jag visste det.
Nej.
Och det är ju ett sätt att inte ha några förhoppningar.
Ja. Nej, men alltså om vi skulle se någon match eller någonting sånt där skulle jag absolut hålla Finland. Alltså, jag har blivit lite konstig nu att jag håller mig ofta av Finland vid alla möjliga saker. Mm.
Men ska vi bli lite mer filosofiska? Man kan fråga sig, vad är lycka egentligen? Finländarna är världens lyckligaste folk, okay. Men vad är lycka då?
Men det kan bero lite grann på vad det är för frågeställningar som man ställer. Liksom. Vad är lycka för dig? Är det att ha en saltgurka på bordet? Eller vad är det för är det någonting att ha nära och kära och att man kan prata? Eller är det för att man har... Ja, jag tycker det är jätteviktiga frågor.
Jag vet
inte vad det är för frågor.
Lyckoprofessorn,
just det.
Matematiker. Ja.
Men är det frånvaro av olycka?
Nej, behöver det inte vara.
Jag tycker att det är att stanna upp och känna efter vad bra jag har. Ja, och känna tacksamhet. Mm. Det och det och det. Mm. Och har man barn och barnbarn, att det har gått okej med dem. Så att det är sådana krafter som också gör väldigt mycket lycka.
Mm. Ja. Det är ju en stor lyckokonferens nu i Helsingfors. Mm.
Nu?
Ja.
Jaha, okej. Okay.
Passande nog i Finland.
Ja, just det.
Ja, men lycka är ju relativt också. Mm. Det kan ju vara för en och samma människa så kan det ju vara så olika saker. En middag med barn och barnbarn, vilken lycka. Middag med goda vänner, tjo och kim och inga annat kan vara en otrolig lycka också. Mm. Eller vara helt ensam, stå och titta ut och se fåglar som flyger och blommor. Nej, men alltså lyckan är ju... Ja, det...
Jag tycker att det är hela livet på något sätt att känna efter att jag har haft det jättebra. Mm. Tack.
Det är ju lite grann som Arja Saijonmaa när hon sjunger Jag vill tacka livet.
Ja, exakt.
Alltså, det är en fantastisk
tanke. Det var Palmes begravning, eller hur?
Ja.
Men undersökningen bygger mycket på en självskattning. Man får tala om sådär hur man mår. Och uppenbarligen är det så att för 8:e året i rad, jag tycker det är helt enastående.
Det är ju ändå så att Finland har gått igenom väldigt svåra, även på nutid. Man tänker på skolskjutningarna och, som har varit där va, med oerhörd. Och sen är det ju väldigt stor skillnad, alltså klassskillnader i Finland, det är det ju. Jag vet inte om det är större där eller om det är i Sverige, men det finns ju, det är ju hårt arbetande människor.
Jag tror att det är mer dolt i Sverige.
Det kan det vara. Ja.
Ni är allihopa lyckliga och vackra här. Vi vet att vi inte det är i Finland. Så. Ja. Men alltså, sen har det varit just tävlan att Sverige har haft det bra och vi i Finland, från Finland har varit i eran picka. Men nu har vi... Det är Nokia som lyfter upp ganska mycket oss, att vi är lika bra som Sverige. Och det är rätt intressant att svenskarna pratar lite mer om Finland idag än det har gjort tidigare. Så att det är många olika saker. Sverige tar lite exempel från Finland.
Men man blir ju rätt förvånad för att... vad lite vi vet om Finland. Jag menar, mycket finns musikliv, konstliv, liksom historia och framförallt författarna. Va? Mm. Jag blev snopen för att jag har varit på en jazzfestival längst upp i mitt i Torneälv där, alltså i Torneå, på den sidan. Där det var, åh, vilka finska musiker. Jag blev helt knäckt, alltså, blev vi allihopa. Och så lite som vi visste, ingenting i Sveriges Radio eller någonting hur man presenterar musik eller författare från Finland och så. Va? Det har varit väldigt lite.
Vilket ni får åka med mig till Porjas, det har varit väldigt sända
där saker. Har jag varit flera gånger. Har du? Ja, tre gånger har jag varit där.
Så att, nu börjar vi glida iväg.
Ja, den är jättefin festival.
Vi ska nämligen byta ämne. Vi ska titta lite framåt. Nu till helgen som kommer så införs det sommartid.
Ja.
Har ni några synpunkter och tankar kring det?
Nej.
Det hade jag till och med glömt. Jag till
tycker med glömt. Du var så liknöjd idag. Tills jag sa Madde. Ja. Sommartid.
Ja. Men jag tycker att det är bra.
Är det bra?
Nej, men...
Märker ni av det?
Nej.
Vi tappar ju en timme sen.
Ja. Alltså. Ja, men det är lite konstigt att man manipulerar med människor på det där sättet. Jag tycker att det ska vara en stadig tid.
Framförallt blir ju förändring för jordbruket. Och sådär. Ja. Jag tänker djuren och många som står inne och liksom...
Läktar ut.
Ja, släpp ut dem.
Ska vi godkänna det här med tidsväxlingen?
Ja, det är väl
nej.
Inte så.
Inte har ni det i Finland fest?
Alltså, ja, det är klart att
ja.
Annars blir det konstigt då. Alltså, Finland är en timme före Sverige.
Ja, det har vi alltid varit.
Ja, men om då Sverige har sommartid men inte Finland, då är Finland 2 timmar före, va? Nej, vi är lika.
Vi räknar inte
så. Vi är lika. Vi är lika plötsligt.
Det är svåra uppgifter.
Titta inte på mig.
Nej. Ja, man får svindel av sånt där. Vi inte tala om Storbritannien om de har sånt.
Ja,
det blir det ännu
krångligare. Ja.
Det planeras utanför Heliga Trefaldighet en minneslund. Där i det ganska stora grönområdet mot Kaplansgatan och Drottninggatan.
Ja, just det.
Ska man ha en sån där gravplats mitt i stan? Alltså, säg nu inte. Ja, varför inte? Kiki.
Jag tycker det är lämpligt. Det finns väl en uppe vid nya kyrkogården, va? Eller hur? En minneslund.
Ja, det gör ni.
Och det tycker jag nästan räcker på något sätt. Att det kan vara... Ja, jag tycker det på något sätt det.
Ja, för mig också. Och jag har fått en plats i Bomhuskyrka och jag har fått en sån här plats att de ska ha namn. Jag kom med ett förslag för ett par år sedan och nu har kyrkan fixat det. Mm. Jag tycker inte att man ska ha mitt i stan.
Nej, det tycker inte jag.
Vi har ju så mycket kyrkogårdar där ändå.
Ja.
Alltså. Nej, men jag tycker någon liten fredad zon där det kanske är lite lugnare och inte så mycket trafik och...
Det ska ju så på vara en typ av en filosofisk minnesmund utan anknytning till människor som det är plaketter och sånt efter liksom döda, avlidna helt enkelt. Utan kanske ett träd sitter och filosoferar runt istället. Så filosofisk lund.
Ja.
Kyrkan själv menar ju att det är många som inte har möjlighet att ta sig till exempelvis Skogskyrkogården.
Jo, men det kan jag hålla med om.
Ja, men det går bussar. Ettan går dit.
Ja, men om du inte klarar av det också, det kanske är jobbigt.
Då är det bäst att dö.
Ja. Nej, men jag tror på en filosofisk lund med ett vårdträ.
Ja.
Mina föräldrar ligger på gamla kyrkogården, men när man kommer in där så är det till höger, och då är det som cirklar utav det gravstenar i en cirkel, och ovanpå där så är det träd.
Okay.
Och så finns det kanske lite grönt sådär. Och det är så otroligt vackert, för det är liksom det är så omslutande på något sätt. Men det är ju på en kyrkogård.
Gamla.
Ja,
jag tror det är kanske en trygg syrenbärså eller något sånt. Vårdträd i mitten där runt där.
I alla fall så enligt begravningsbyråernas riksförbund, om det nu finns något sånt.
Ja.
Så är det fler och fler, medan de är i livet och givetvis, väljer musik. Det har blivit jättevanligt alltså att när någon har dött så säger anhöriga, ja men mamma önskar den här musiken.
Ja, ja.
Har ni valt musik?
Jag har ju lite grann har jag ju funderat på. Jag har ju satt ju upp en så där 5 skivor eller 5 låtar som jag vill ha. Va?
Du vill bara ha John Coltrane?
Nej, här skulle jag bara vilja ha det, men nej, några andra också faktiskt.
Harry Styles, As It Was.
Okay.
Den kan jag säga, om den som lyssnar.
Ja. Men Sarah Vaughan alltså som My Home Is Not A Home, alltså den är en fantastisk, förresten är det världens bästa sångerska, var får jag säga, men alltså det är en fantastisk låt om hur det är att en stol som är ensam och tom i ett hem. Alltså när någon har... Man saknar någon. Alltså det är en fantastisk låt.
Det ska vi komma ihåg.
Ja.
Vi har i Finland, här satt Omar Sakoland. Och nu har vi dansat mycket till. Alltså det är finsk tango. Men det är väldigt många begravningar som man sjunger det.
Mm.
Så att det är jättefina texter till det. Och det är finsk tango.
Mm. Men vad tror ni det beror på att fler och fler gör så där? Min syster hade gjort så.
Ja.
Hon gick bort för 5-6 år sedan.
Ja, men det är ju...
Hon plockade ut på Spotify.
Ja.
Och det här och det här och det här.
Ja, men förr tillbaka så var det ju salmer som liksom bara gällde då.
Mm.
Och nu har vi ju vidgat våra vyer och insett att det finns ju annan musik.
Mm. Och jag vet att det var min far, han ville gärna ha jazzmusik också på sin begravning och sånt, men det blev liksom, mamma ville inte, det skulle liksom vara, och där hamnade vi lite i konflikt kan man säga, för det var hans önskan, och så blev det inte så, utan det blev ju en annans önskan, och det har väl varit mycket det vid begravningar, att kanske inte den person som begravs, att det är den personens önskan som alltid får gälla.
Mm.
Och det tror jag är viktigt att man kommer ifrån. Och jag tycker det är jättebra att varje person kan välja i förväg.
Min pappa fick Evert Taube och han gillade Evert Taube.
Mm.
Men så älskade han Carl Gerhard också.
Mm.
Men lite svårare med Carl Gerhard, för han älskade den här för 2 damer utan underkropp och kuta efter med hela kvällen. Och det tyckte inte mamma kanske vi skulle ha på begravningen.
Kanske lite opassande om man uttrycker sig så. Ja, okej. Hörrni, vi har något ämne kvar faktiskt.
Oj.
Men det får bli ganska kort då. I Gävle Dagblad skriver Christian Ekenberg om det här eviga dilemmat för gävleborna. Är vi norrlänningar eller är vi mälardalingar?
Det spelar väl ingen roll?
Nej.
Va?
Det spelar ingen roll.
Nej. Det har ingen betydelse. Men jag menar, mycket av kommunledningen och de politiska på det har ju strävat efter att nå Mälardalen och vara en utpost till Stockholm, så att säga.
Precis.
En förstad till Stockholm.
Mm. Uppsala, Gävle.
Ja, punkt. Och det går ju Mälardalstågen och sånt där. Jag tycker inte det spelar någon roll, va? I och med att nu har de ju nästan tömt Norrland på rikedomar, så att nu kan vi gå tillhöra det södra delen.
Ja,
alltså. Det gäller mineraler och trä och alltihop.
Men, de bygger ju upp något nytt.
Ja, det gör de nytt, som jag hoppas att det inte blir samma konkursförfarande för annat.
Och om ni är i stan på kvällarna, vi har varken, alltså vi är utlänningar bara som vågar vara ute. Har ni varit ute på någonting? Alltså, ja. De kommer inte från Norrland eller någonstans. Ja. Alltså, de kommer långt, långt borta. Mm. Så att det är mycket, mycket nya människor som är i Gävle. Det är lite löjligt att börja tänka den här gamla historien som vi inte vet så mycket om heller.
Nej, tidigare handlade väl mycket om skattläggningar och mycket annat. Så det, men nu, Norrland var ju norr om Dalälven. Det har ju inte alltid varit så, men det blev ju så, administrativt och så. Men...
Hörrni ni, vilken rolig debattstund vi haft. Ja.
Kanske inte blev så djup så att vi förändrar världen precis.
Vi pratar om vad är lycka, det är ett svårt ämne. Ja. Tusen tack, Vukovira, Kiki och Conny. Nu blir det ett ord från våra sponsorer.
Reklam.
Musik tar oss känslomässigt till en helt annan värld. Den tar oss till en plats full av känslor där det inte finns rätt eller fel. Upplev Gävle symfoniorkester. Välkommen till en annan värld.
Det är nog fel på min nya TV. Men säljaren säger att jag inte har någon garanti, så nu måste jag väl köpa en ny.
Men du har ju reklamationsrätt. Du har 3 år på dig att reklamera.
3 år? Är du säker på det?
Det har jag fått reda på hos Konsument Gästrikland. De har både konsumentvägledning och budget- och skuldrådgivning. Du kan ringa dem på 026 17 50 50 eller gå in på deras hemsida konsumentgastrikland.se.
Tack, då ska jag ringa direkt.
Hej, jag heter Aina Lundqvist och är reporter på Arbetarbladet i Sandviken. Varje dag året om jobbar jag och mina kollegor på vår redaktion på Hyttgatan stenhårt för att ge dig den bästa och viktigaste lokaljournalistiken. Välkommen som prenumerant, nu till ett riktigt bra pris. Läs mer på arbetarbladet.se.
Ni lyssnar till Seniorradion Gävle, er egen lokala radiostation.
Ja, då ska jag tala om när panelen har gått ut här att nästa vecka är det Karin Fagerlund som ska vara här. Och jag vet inte så mycket om programmet, men hon kommer i alla fall ha konsumentvägledning. Och sen så har hon pratat med Bomus Nästa som ger panik på klinik. Och det tänkte jag även tipsa om att på lördag så är det ju farsen. Panik på klinik på Bomus Folkets hus och de börjar klockan 16. Och en annan teater hörni, Gävle Handikappteater, vuxenföreställningen Konrads hemlighet, ett familjedrama av Ulrika Hörberg på Centralteatern på lördag klockan 15. Det är väl någonting, de brukar ju spela så bra tycker jag. Och sen har du en inspirationskväll på torsdag den 26 för dina husdrömmar. Lyssna på experter i Gävle kommun som ger dig råd till fritidshus. Och det är på Agnes kulturhus klockan 17 till 17.45 och 18.15 till klockan 19. Och sen är det ju vernissage på vårsalongen också på fredag den 28. Visas till och med maj och det är också på Agnes kulturhus. Mellan klockan 17 och 19 på fredag den 28. Ja, och med det så får väl Timo och jag tacka så mycket för att ni har lyssnat. Och sen att ni inte ska glömma att flytta fram klockan på söndag. Då får vi tillbaka lite mörkt på morgnarna, men det kanske kan vara värt. Jag vet inte, jag tycker vi ska kunna ha samma tid året runt så vi slipper med det här. Men tack så mycket för att ni har lyssnat och ha det så bra i resten av veckan. Och varför inte sluta med Lale, vårens första dag. Vårens första
Seniorradion Gävle. 102,7 MHz.